Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
God morgon.
Hej.
Hej. Jaha. Nu är det morgon igen. Vet du vad? Vi var här om dagen åt middag med
två trevliga vänner till oss.
Ja, Camilla och Johan. De gav mig en liten, de gav faktiskt mig, inte dig, en liten fin häfte som heter Utvalda drinkar och specialrätter av Herman Stenkilsson. Det här är tredje upplagan, den är tryckt 1929. Den är en liten grej man kan ha i fickan. Den är väldigt fin.
En drinkbok från 29 alltså?
Ja, det är också recept och lite grejer. Det är otroligt mycket som får plats i det här lilla häftet. Men det är några saker jag reagerar på här. Och en som jag tänkte ta upp just här nu till vår frukost. Nämligen receptet här på en gin fizz. Det lyder så här. I ett vattenglas läggs en bit is, 3 teskedar socker, en hel pressad citron, 1 glas gin. Skakas eller röres, fylls med sodavatten. En mycket uppfriskande morgondrink.
Men,
vad säger du om det?
Vad fantastiskt.
Börja dagen med gin fizz, är det bra?
Men det där, det låter jättetrevligt. Men det låter ju också precis som den här killen, var han moderat i Vänersborg, som tog en starköl på en flygplats. Och SVT har nu ägnat sig åt att försöka dissekera det här beteendet där. SVT skulle behöva en morgondrink, känns
det. Ja, jag tror det. De kan också dricka whisky sour i sådana fall. För den sägs också vara en mycket god morgondrink. Det finns, men det är alltså just de här små kommentarerna efter recepten, vad de är till för.
När man ska dricka dem.
Ja, Gibson Girl. En mycket uppfriskande drink. Passar utmärkt vid danstillställningar. Är inte det trevligt?
Jättegulligt. Ja, men det här är ju helt uppenbart ett land, ett ruralt land som ska lämna det här med öl och nubbe. Och undrar när det passar att dricka en champagnekobbel.
Ja, precis. Och det, att det är lite gammalt kan man också se på drinken medicin. Som då blandas med bland annat angostura och gin. En mycket bra drink för magen om man ätit otjänlig föda.
Det är ju jättebra.
Ja, det är utmärkt. Ja. Alltså, annars var min favorit, jag ska inte dröja så länge vid den här, men annars var min favorit Dry Martini. Som inte här heter Dry Martini, utan heter Martini Dry. Det här är 1929, nästan 100 år sedan. I ett grogglas fylls lite is, 3 droppar orange bitter, 1 likörglas gin, 1 kupa fransk vermouth, röres, isen tagits bort, serveras i vinglas med oliver. En mycket vanlig middagssup i Amerika. Ja? Så har man aldrig hört en dramatik förklarad. En vanlig middagssup i Amerika.
Ja.
Jag blir lite uppåt av den där. Den
har blivit väldigt vanlig i Sverige också.
Den har blivit väldigt vanlig i Sverige. Ja. Jag blev lite uppåt av den där. Jag tyckte det var trevligt.
Ja, det var kul.
Ja.
En väldigt fin present.
Ja, jag ska återkomma vid något senare tillfälle. Det finns mycket intressanta äggrätter till exempel som man kan laga.
Ja.
Det passar ju på morgonen.
Man känner ju att man behöver något stärkande i tider som dessa.
Ja.
Varenda morgon nu när man vaknar så har Anna Kinberg Batra något nytt paradnummer.
Ja.
Va?
Ja, visst är det intressant. Jag måste deklarera här direkt att jag har en gås oplockad med henne.
Vad är det för något?
Ja, men alltså hon är ju den enda före detta partiledaren som jag faktiskt varit chef över ett ögonblick.
Jaha.
Hon var sommarvikarie på Svenskans ledarredaktion.
Okay.
En gång för många herrans år sedan. Mm. När jag gick chef där, därför att
ja.
Min chef hade semester. Mm. Sen tog jag också semester.
Mm.
Och då satt hon i mitt rum. Och sen när jag kom tillbaka, då hade hon slagit sönder min Nalle Puh-kopp.
Det är ja. Orimligt.
Och jag ska ju säga det. Det vill jag särskilt påpeka i dessa dagar när hon kanske försöker vara lite undflyende.
Mm.
Att hon bad väldigt mycket om ursäkt för det här. Och hon var väldigt generad över detta.
Fick du någon ny Nalle Puh-kopp?
Nej, det fick jag inte. För den gick nog inte för att ta på det. Jag hade köpt den i England. Men jag vill säga det. Innan vi sätter igång nu och dissekerar här. Måste jag säga det att jag har en gås oplockad med Anna Kinberg
Batra.
Ja.
Det är dags att plocka den nu då?
Alltså det känns ju lite grann som om hon plockar den själv. Jag kanske inte behöver anstränga mig så mycket.
Ja, jag vet att vi hade en chef just på SvD-ledare som talade och varnade oss väldigt ofta och noggrant för att skjuta oss själva i foten.
Ja.
Och skriv inte så, då skjuter du dig själv i foten. Det är ett väldigt bra tumregel att tänka efter. Kan det här vara ett skott i min egen fot?
Ja.
Nej, men det där med muggen var ju uppenbarligen ett skott. I hennes egen fot.
Ja, det var
du har
det.
Inte men
det
glömt
var,
det.
Men det var nog ett, men man får väl också säga att det var väl med all sannolikhet ett misstag. Verkligen ett ärligt misstag. De här anställningarna framstår ju inte riktigt som ärliga misstag. Utan det framstår ju som vanligt heligt mygel, helt enkelt.
Mygel,
Det finns ju några saker man funderar på här. Alltså en sån här sak jag funderar på. Det är ju skillnaden mellan administration i staten och politiska partier.
Mm.
Alltså politiska partier, de styrs ju med mygel. Det är ju liksom så politiska partier hanteras och det är inget konstigt. Jag undrar om det kan finnas någonting där som gör att hon liksom har misstagit den ena organisationen för den andra.
Alltså nu är hon en otroligt erfaren politiker.
Ja.
Och får ingen känsla att hon är illa utbildad eller...
Nej.
Har hamnat av en slump.
Nej.
Och så här länge i politiken. Bör man inte ändå kunna liksom känna till skillnaden mellan... Jag tänker på en sån sak som Hans Zetterberg, högers älskade ideolog. Mm. Kanske den enda moderna ideologen som verkligen talade om skillnaden mellan de olika sfärerna i samhället. Och respekt och ståndet mellan dem. Och man skulle förstå olikheterna inom dem. Men det har gått någon annan väg än...
Och sen finns ju en annan aspekt där som jag tycker Tore Hammar i Svenska Dagbladet tror jag var, skrev om det häromdagen.
Ja.
Ganska bra påpekande, nämligen att snacket liksom bland politiker om det här är ju att det är så obegripligt. Vi andra kan tycka att det liksom är obegripligt. Mm. De tycker att det är obegripligt klantigt därför att om man vill anställa sina vänner så vet de liksom hur man gör. Och man gör inte på det här sättet. Det här är så klantigt gjort. Så det är inte så mycket så där att hon tycker att det är fel att hon anställer sina vänner. Utan det sättet hon gjort det bara har varit oskickligt.
Mm.
Och det tycker jag var en intressant påpekande. För det säger ju någonting om hur, det här, hur den här mentaliteten som leder till det här.
Mm.
Hur den är ganska spridd. Att det nog inte är... Liksom någon, det är inte en enstaka händelse riktigt.
Alltså, mygel, ja, men vad är det för fel på ordet korruption? Alltså, det är ju, om man ger bort värdefulla saker som en anställning kan vara till människor som man står nära. Då måste man ju veta att det, om det inte är ens eget företag, utan om det är statliga medel, andras skattemedel. Då måste man ju veta att det är väldigt nära. Ordet korruption i alla fall. Det kanske, kanske till och med är korruption.
Ja, alltså problemet är väl, eller det är inget problem, men använder man ordet korruption så börjar man väl närma sig juridiska, det juridiska liksom. Och där har vi inte sett någonting som ännu säger någonting om det.
Men
jag tycker ju egentligen det här juridiska är en bisak. Jag håller helt med det. Det finns ju någonting i Sverige överhuvudtaget. Där vi kommer ju väldigt högt upp på listor över korruptionsfria länder. Men en del av förklaringen till det är ju på något sätt att vi har institutionaliserat korruptionen. Det finns ju liksom former av korruption som liksom inte riktigt räknas som korruption.
Jag tror folk förstår inte att det är korruption.
Nej, jag menar inte riktigt det. Det jag menar är att man faktiskt har institutionaliserat. Till exempel i samarbetet mellan fackföreningsrörelsen, Socialdemokraterna. Och det finns liksom strukturer som... Korruptionen sker liksom inom strukturer på ett sätt som gör att det inte räknas som korruption. Men det är ju samma mekanism. Liksom. Mm. Så menar jag. Men du kan säkert rätt i att folk inte fattar det. Jag tror inte att folk tänker sig att vi är immuna mot korruption.
Ja, precis. Det har vi inte här.
Nej.
Not invented here.
Nej.
Men jag skulle vilja säga att jag faktiskt har gjort en del efterforskningar för att försöka ta reda på inside. Hur kommer det sig att en erfaren politiker som Anna Kinberg Batra gör så här? Utsätter sig själv för här? Mm. Utsätter systemet för här? Och inte minst, utsätter de här människorna för detta? För att de är ju enligt hennes resonemang tillsatta för att de är bäst på att hantera de förändringar som behövs i organisationen. Mm. Nu är de skadeskjutna.
Mm.
Nu är de kanske sämst av alla på att hantera förändringar av organisationen. Så det är alla fel.
Mm.
Och då undrar man så här, är det bara obegåvat? Man måste ju ställa frågan.
Ja.
Men det verkar inte som att vi behöver vara rädda för det. Utan vad det handlar om är kanske, enligt vanligtvis välunderrättat håll, lite megalomani. Alltså jag är så pass begåvad och duktig på det här, så att när jag säger så här så är det för att det är det bästa, och då gör vi så för att nu har jag bestämt mig för att jag tycker så.
Mm.
Det är någon typ av jag är immun, och det är ju grandiost.
Högmod går före fall, hette det förr i tiden.
Exakt.
Ja, nej, men det skulle kunna vara en förklaring. För det är ju det som jag tycker, jag håller helt med dig. Om man inte är jätteintresserad av de politiska aspekterna av det här och inte är superintresserad av förvaltningspolitik och sådär. Så det intressanta är ju psykologin bakom. Det intressanta är ju liksom mentaliteten bakom det. Det tycker jag. Ja. Om man är intresserad av hur människor fungerar så är det här ett spännande exempel.
Ja. Hör du, bara för att fjärma oss lite från det här som känns lite tråkigt. Ja. När du sa högmod går före fall så tänker jag, vi har faktiskt sett två filmer den här veckan där det är, man kan säga så här, brist på självförtroende gick före fall, nämligen Amy Winehouse.
Ja, just det. Amy-filmen.
Ja, hon hade ju verkligen inte några...
Bättre än Back to Black heter den, ja.
Mm. Ja, den har ju haft premiär nu, Back to Black. Och hon hade ju inte några höga tankar om sig själv och var inte speciellt intresserad av att nå ut stort. Hon betraktade sig själv som jazzsångerska, och är man en riktig jazzsångerska eller man, så vill man ha en liten initierad publik.
Mm.
Det tyckte jag var en väldigt kul beskrivning, och den är lätt att förstå. Det är liksom långt ifrån Taylor Swift. Det är inte det här vi ska sälja ut en arena. Så när det började hända saker för Amy Winehouse, nämligen att det gick väldigt bra för henne och hon drog in en massa pengar och hade stor publik, så adderade det till stressen. Ja.
Ja. Nej, men hon hade ju ingen... Det där tycker jag, vi såg ju faktiskt den, vi hade inte sett den. Vi har ju lyssnat på Amy Winehouse länge, men vi hade inte sett den här dokumentären som heter Amy, tror jag. Och som vi fick en Oscar, det är många år sedan nu. Men
först såg vi spelfilmen, sen gick vi hem och såg dokumentären.
Exakt.
På samma kväll.
Ja, precis. Och det är ganska intressant också, därför att vissa saker som ju finns i dokumentären är lite annorlunda i spelfilmen, bland annat liksom hennes pappas roll och sådär. Men det som var så uppenbart där, både i spelfilmen och i dokumentären, är ju att hon hade ju ingen, och vem fan kan ha det egentligen? Hon hade egentligen ingen strategi för att bli kändis.
Nej.
Alltså att bli så här stor, och att det blev, hon blev så överväldigad av det störde liksom hela hennes liv. Och det där måste ju väldigt många ha varit med om, från ABBA till Taylor Swift.
Ja, för de som inte är födda megalomaner som tror att de bara väntar på att det ska arrivera nu, framgången ska... Men visst är det så i filmen att hon frågar någon, hur gör du?
Jag minns inte.
Jag tror faktiskt att hon ber om råd. Hur ska man hantera
att det är möjligt. Jag minns inte den scenen, men det... jag tänker lite, där började väl... Alltså Elvis var väl först med det där riktigt. Men sen var ju Beatles... och då var det ju fortfarande på det här sättet att det var en sån... den här extasen kring en kändis var så ny.
Mm.
Att då skrevs det ju mycket om det liksom som ett fenomen. Mm. Nu har det ju blivit en självklarhet liksom att superkändisar har sånt här. Och jag tror att om man funderar på liksom vilka superkändisar av det här slaget känner man till som har kunnat hantera det bra. Det finns ju några få liksom. David Bowie tror jag gjorde det ganska bra. Mm.
Han, i alla fall i perioder. Han lyckades rätta upp sig. Han var ju ganska hårt ute i Berlin.
Jo, fast det beror nog inte på kändiskapet. Alltså, jag tror att dels var det så här att han hade ju inte alls den här superstatusen då. Alltså när han blev riktigt bred och stor. Det var ju när han gjorde sina sämsta grejer. Let's Dance och det här. Mm. När han liksom satsade på arenan. Och då var han ju liksom beredd på det. Då var väl en som kunde vara beredd på det. Men jag tror att han hade... Alltså det intressanta är ju människor som lyckas på något sätt behålla sin personlighet i det här. Och det tror jag är jävligt ovanligt alltså. Det är nog svårt.
Svårt att bedöma från utsidan också. Om man inte känner dem från början.
Ja, men det är klart.
Men jag kommer ihåg just det här. När den här kulten, den här hysterin. Men det blev en hysteri, det får man ju säga. En kollektiv hysteri kring Beatles.
Mm.
Och det slog mig nu bara plötsligt. Jag har inte tänkt på det på alla år. Men jag såg Hard Day's Night på bio.
Mm.
Och nu har jag kommit fram till att jag måste ha varit 8 år.
Ja, ja.
Alltså 8 år gammal gick jag och såg den. Jag vet inte med vem, om jag gick med min syster eller
något. Det kan ha varit din pappa, han var ju rätt så...
Ja, han var lite före det.
Ja.
Men då, det var så chockerande att det satt tjejer som var äldre än jag i biosalongen och skrek. Alltså inför filmen.
Ja, ja, ja.
Det är helt osannolikt. Alltså. Jag tyckte det var väldigt konstigt.
Ja, det är klart. Det är jättekonstigt. Mm. Och det, men det måste ju ha varit en sån här grej liksom att man hade sett att så där ska man göra med Beatles. Så skulle man vara liksom en del av en subkultur.
Man gjorde som de gjorde på filmen.
Ja, ja, precis. Precis.
Ja. Det är meta.
Ja, men det är också intressant. Det säger också någonting om hur... Det är ju en annat spår. Men det säger också någonting om hur stark... en film, filmmediet kan vara liksom, att det kan bli verkligen en alternativ verklighet, även om det är svartvitt och i en skärpa som vi inte skulle acceptera idag som i Hard Day's Night.
Nej, men det får man ju lägga till just den tekniska sådär, möjligheten att nå ut och slå igenom. Nu har ju liksom de här storstjärnorna alla möjliga kanaler, men när man började se popstjärnor på film, det var ju något helt osannolikt. Det var ju svårt för, alla blir ju stjärnor i sin kontext, men jag menar här nådde man ju verkligen ut.
Ja. Det som,
till 8-årig.
Ja, det är klart. Så, alltså, det fanns ju inte ett surr liksom, som gjorde som man måste bryta igenom, utan det var, man kunde, men det som också har förändrats som måste vara, göra det ännu besvärligare om man når den här typen av kändisskap, det är ju att det finns ju ingenstans man kan dra sig tillbaka. Jag menar, när Bowie flyttade till Berlin, då kunde han ju leva som en vanlig berlinare. Det säger han ju någonstans. Att det var ingen som brydde sig om. De visste vem han var, men det sket väl dem i. Det var ingen som störde honom liksom och ville ha en autograf eller titta på honom. Så där, utan det var liksom, det sket väl dem i. Det var, och det där, alltså... Det är väldigt svårt att tänka sig att det skulle kunna finnas sådana platser längre. Alltså är man stor, är man Taylor Swift stor, va? Liksom då spelar det ingen roll vad man är på jorden. För att man är, och då en alternativet blir sådana här kändisenklaver, liksom gated communities där alla är kändisar och sitter innanför sina murar. Och
det är ju hur kul verkar det?
Ja, det verkar inte särskilt kul.
Men, du,
men vi kan säga att den här podden går ju okej, men den går inte fullt så bra. Så vi kan fortfarande gå på gatan.
Vi kan vara som vanliga människor.
Ja, inte riktigt. På Östermalm blir vi antastade ibland. Där har vi en stor del av vår lyssnarskara.
Det är vi glada för.
Ja, det är
det snälla tillrop. Jo, det här får mig att tänka på den här historien om när Bob Dylan sitter i Central Park och ska äta någonting till lunch.
Hamburgare.
Ja, så kommer det fram någon och är inte du Bob Dylan? Och jag måste bara få säga... Go away.
Han tittar inte ens upp. Så här, och så bara drar munnen från mackan. Lite, go away. Det tycker jag är bra.
Ja.
Fast det är ju också intressant. Bob Dylan är ju intressant i det här sammanhanget. Hur han har hanterat sitt kändisskap. För det är ju... Det är ju, alltså han är ju... Han har ju på något sätt kommit förbi det här stora kändiskapet och är någon slags levande gud liksom. Ja. Alltså han är ju, jag tycker det är väldigt intressant. Och sen har han ju skapat den myten själv genom att liksom konstruera sin egen historia och folk undrar vad som är sant och vad som inte är sant. Så jag tycker det är ganska
intressant. Ja, jag kommer ihåg enda gången jag sett honom, då var i Globen.
Ja, det var
inte du.
Jo, vi var det. Ja. Ja. Jo, då hade ingen annan man.
Nej, det var bra. Och då han ställer sig med ryggen mot publiken, då tänkte jag faktiskt, jag köper inga fler biljetter.
Nej, men så körde han en sån här sing-up också som man gör ibland, där liksom alla låtar låter likadant. Man hör låtar man kan utan till, man förstår inte att det är den låter för någonstans mitt i.
Nej, men nu börjar det vara ganska tråkigt. Nu måste vi,
men sen gjorde han, kommer ihåg att han, ja vi ska göra det, men jag vill bara sluta där. Mm. Kommer ihåg att han sen åkte till Karlstad, var det så här, är det Löfbergs lila arena så där, och tydligen hade en pankkonsert där.
Ja, pankkonsert.
Det är
han hade en bad hair day när vi såg honom.
Okej. Okay. Nu är jag klar.
Det här var ju då tycker jag en helt galen om det inte var så här att det här hade inträffat 18-19 april, så hade jag trott att det här var en text om från 1 april, nämligen ett artificiellt superregn som håller på att dränka Dubai, och man undrar vad är det som har gått fel.
Ja.
Och då visar det sig det finns någonting som heter regnsådd.
Ja.
Att man tydligen har en teknik där man försöker samla ihop mål och sen med kemikaliska produkter få målen att släppa ifrån sig det vattnet, eftersom man tycker att Dubai som turistmål, att de har så investerat på drygt 20 år, 20 miljoner dollar.
Ja.
Molnsådd, cloud seeding.
Ja, fast jag tror att svenskan kanske skulle ha gjort lite mer faktakoll här.
Vad var det då?
Ja, när jag hörde det här diskuteras på radio.
Mm.
Och då sa en forskare, jag kan ju inte gå i god för vad som stämmer, men då sa en forskare som håller på en sån här, så att ja, på marginalen kan det ha spelat roll.
Mm.
Men det är knappast orsaken till det här. Alltså, så effektivt är inte det här. Ah. Och det, egentligen är det inte. Jag känner ju igen den här beskrivningen från. Sånt här har man ju ägnat sig åt i USA sedan 40-50-talet.
Mm.
Det är säkert mycket mer effektivt nu. Jag för mig, om jag inte minns fel. Och det finns säkert fysiker och andra i vår lyssnarkrets som kan rätta mig om jag är fel. Men jag för mig att det man gjorde var att sprida ut som. Någon slags små aluminiumpartiklar eller någonting.
Okay.
Alltså, det man gör egentligen är att man skapar ju en möjlighet till droppskapande i molnen. Att vattnet drar ihop sig droppar och därför faller.
Ja.
Man kan ju inte skapa vatten.
Under alla omständigheter så var det inte 1 april. Utan det var inget skämt, utan det var en känd teknik. Problemet var väl att de hade lyckats för bra, om det nu var en liksom, så att de höll på att dränka hela verksamheten i
om det stämmer. Ja, det är
Blomberg
intressant.
Blomberg hade rapporterat det i alla fall. Ja. Jag tyckte det var så fascinerande så att jag kände att det nästan var roligt, fast jag tyckte synd om de som höll på att bli dränkta. Det tyckte jag.
Ja, det tycker jag också. Det kan inte vara
komiskt roligt. Är rätt ord kanske.
Ja, någonting sånt där. Dränkt i öknen, det känns ju lite.
Det känns B.
Ja, det känns lite B.
Ja.
Ja, vad händer mer då tycker du? Jo, alltså jag tror vi måste ta ett varv med.
Vadå?
Folklistan.
Ja.
Eller folk, vad heter det? Folkpartiet höll jag på att säga. Folklistan.
Folklistan,
ja. Jag tycker det är intressant där. Det skrivs mycket om dem nu. Och de har sina olika, nu senast var de
fototillfälle med falukorvar.
Ja, och det där var ju så intressant. De kom med liksom en stor skottkärra full med falukorvar.
Mm.
Det var ju en så tydlig pik till Ebba Busch då, hennes falukorv i valrörelsen. Liksom. Ja. Vilket då, tycker jag, det är en intressant aspekt på folklistan. Där jag har en känsla av, det är trots allt Jan Emanuel som är
finansiär.
Ja, och ganska, tror jag, odisputerat ledare för den här listan.
Mm.
Och jag tror att han är jävligt långsint. Mm. Alltså, jag tror han är en person som gillar att vrida om kniven.
Ja, men du måste du något belägg för det. Någonting som gör det troligt.
Ja, men vi nämnde honom, det här var långt innan folklistan, i vår podd här till exempel.
Ja.
Och hade någon lite spetsig formulering.
Ja.
Varpå han genast hörde av sig flera gånger och hånade oss för att vi hade så få lyssnare och såna här grejer. Och man känner det lite grann som att,
tack för uppmärksamheten.
Ja, här kommer någon med liksom, 100 000 eller vad han har. Och känner att han ska ta sig hit och tvåla till någon som har 2000 lyssnare. Men det finns någonting där som jag har en känsla av att han liksom är, han glömmer inte i, han har en Jan Guillousk kvalitet. Hämnden ska njutas kall sådär.
Ja, hämnd är en rätt som ska njutas kall. Ja. Ja. Och då passar ju de här
falukorvarna. Ja.
Men du, hela partigruppen i...
Ja, hela partigruppen i Åtvidaberg.
Åtvidaberg, ja, hur många är det?
Två det är pers. Två stycken, och varav den ena hoppade av igen från att hoppa av. Så att det är bara en person. Alltså. Det är en KD okay. Åtvidaberg som har gått över till folklistan. Ja. Den andra som sa att han skulle göra det, han ångrade sig.
Så här säger Sara Skyttedal. Det är jättekul för oss att ta över en hel partigrupp och att komma in i en kommun.
Ja, det är ju det är en bra slogan. Folklistan, stor i Åtvidaberg.
Stor i hela Åtvidaberg.
Ja. Fast jag tycker det är intressant där, för att jag tror inte man ska underskatta. Man ska inte underskatta. Alltså Sara Skyttedal tror jag ärligt talat inte drar jättemånga väljare. Jan Emanuel däremot tror jag kan göra det. Alltså han har, tror jag, ett ganska starkt och ganska brett gäng som gillar honom. Alltså unga killar sådär. Det finns en sån här Jordan B. Peterson vibb kring honom.
Ja, kille som går fram som en ångvält. Jag bryr mig inte vad folk tycker.
Ja, och self-made liksom, blivit väldigt rik på egen kraft och du vet allt det där. Och jag tror nog att det är liksom det, om deras starkaste kort för att lyckas med det här att komma in i EU-parlamentet är Jan Emanuel, så tror jag, så är ju liksom deras svagaste kort är ju, ska vi säga, bulletin-scenariot. Att allting bara havererar eftersom det är en koalition av mer eller mindre någon slags politiska rättshaverister.
Ja.
Och det, vi får väl se vilket som är starkast. Jag tror ju att liksom det man har sett hittills tycker jag ganska tydligt ger vid handen att det här är ju liksom Jan Emanuel. Och sen så har han, jag tycker det är intressant att se hur Sara Skyttedal som ju att hon har ju blivit någon slags straight man till Jan Emanuel. Hon spelar ju så tydligt andra fiolen här.
Undrar hur länge det håller.
Ja, det är en sån där sak man undrar över. Så det ska bli intressant att se hur det går. Det finns ju, alltså jag tror att det finns en ganska hyfsad möjlighet att de kommer in och sådär. Saken är ju bara den att jaha, och sen då? Alltså att komma in i EU-parlamentet har ju aldrig varit, det har ju varit lättare att komma in i EU-parlamentet för den här typen av uppstickarpartier än på andra ställen. Men när de väl har gjort det, liksom, vad händer då? Ja, Piratpartiet, Junilistan, det händer ju inte så mycket mer.
Nej, de tjänar väl bra med pengar.
Ja, det är en annan sak. Men det är väl ganska ointressant ur ett samhällsperspektiv. Det är väl trevligt om folk kan försörja sig. Men det är liksom, det är ju inte ett ställe man, det är ju inte ett ställe som man vill sitta på om man vill revolutionera världen. Gör man bra ifrån sitt riksdagsval för att man kommit in i EU-parlamentet? Nej, det gör man nödvändigt.
Men Sara Skyttedal har ju erfarenhet av det där stället och verkar ju tycka då att det är värt att försöka återvända.
Ja. Nej, och jag menar, de personliga motiven kan ju mycket väl vara enkla. Det vet vi. Vi har haft flera kompisar som har jobbat i Bryssel och som till slut har bestämt sig för att lämna Bryssel för att de känner att skulle de vara kvar länge skulle de aldrig kunna jobba någon annanstans för de har så otroligt bra betalt och låg skatt där nere. Så att ett motsvarande jobb i Sverige ombonat skulle vara omöjligt.
Ombonat.
Så blir man liksom fast. Man blir inlåst.
Ja,
vi får se. Men
vi får se.
Vi röstar ju inte så vi behöver ju som tur inte ta ställning till det här på något annat sätt än som på läktaren.
Från läktaren,
ja. Exakt. Kommer du ihåg att jag skrev i svenskan? Från riksdagen.
Jag kom på det.
Det var ganska kul.
Det påminner mig om när Fredrik Reinfeldt var partiledare i Moderaterna. Ja. Och han blev så irriterad över folk som satt och kommenterade saker och ting utan att vara i politiken.
Ja.
Han fräste ifrån mot folk som satt på läktaren.
Ja.
Det var du och jag det.
Ja, det var det väl ungefär.
Ja, men jag förstår. Jag kan förstå den där frustrationen, men det är samtidigt rätt intressant, för när han väl hade avgått så kunde han inte avhålla sig själv från att kommentera politiska skeenden.
Nej, men jag förstår också. Det är väl ungefär som artister eller författare är sura på kritiker. Skillnaden är väl den att i de branscherna så kan man med hyfsat säkerhet säga att de som blir kritiker är de som inte lyckades bli musiker eller författare. Medan jag skulle säga i vår bransch är de som inte lyckas bli politiska kommentatorer, de blir politiker. Köpte du den?
Nej.
Jag tyckte det lät rätt bra. Jag tyckte det lät rätt bra.
Det lät bra, men jag tror inte det var så bra. Nej, men nu sitter Fredrik Reinfeldt på fotbollsläktaren. Det tycker jag är kul.
Ja, får vi se. Jag
vet bollen han, är rund i Hagalund.
Jag vet inte om han tycker att det är så kul. Nej. Eftersom det är som väldigt bråk där.
Ja.
Med, om de här målfotokamerorna. Jag kan inte om det, så jag vill knappt ta upp
det. Jag bryr mig inte heller om det faktiskt. Nej.
Men det är något märkligt på gång där i fotbollen.
Mm. Hör du, sen då går man väl bara och väntar på att det ska hända någonting nytt här med Hamas och Gaza och Israel. Men jag fastnar faktiskt för en artikel som jag har haft en utskrift för på mitt skrivbord.
Mm.
Som jag tycker var så... Den var rörande faktiskt. Den var Mats Larsson som skrev om... Han sa så här: Israel står anklagat för folkmord i Gaza vid den internationella domstolen Haag. Det får mig att undra, vilket ord ska i så fall beskriva det bevittnade i Rwanda 1994?
Mm.
På 100 dagar slaktades 800 000 människor, de flesta tutsier.
Mm.
Ja, folkmord.
Ja, det var ju ett riktigt folkmord.
Det är ett folkmord.
Men alltså, han har skrivit ett par bra saker, Mats Larsson, på sistone. Han skrev också efter Irans attack då mot Israel, som alla då genast, eftersom det inte blev någon större effekt av dem, därför att försvaret var tillräckligt bra, så började alla prata om det som det liksom bara var en symbolisk attack och så vidare. Trots att det var ju en massiv attack om man bara räknar antalet drönare och robotar och så.
Mm.
Och då påpekar han liksom det att ja, det här var ungefär samma omfattning som när Ryssland anföll Ukraina fullskaligt.
Ja.
Och det finns ju någonting där, alltså det är någonting i hela den här resonemanget om konflikten nere i Mellanöstern som gör att perspektiven kan bli jävligt skeva väldigt fort.
Mm.
Och att folk bara liksom hänger med på dem.
Ja.
Det tycker jag är intressant.
Orden har liksom fått en annan innebörd under de här åren som har gått. Och sen så slänger man sig mer om på ett sätt som gör att historien blir helt obegriplig.
Ja,
vad ska man då kalla Rwanda?
Ja, och det blir också väldigt konstigt när storyn blir att mullorna i Iran visar återhållsamhet och eftertanke. Det känns liksom okej.
Okay. Det här är faktiskt sådär. Det här är upp- och nervända världen.
Ja, hon är ju lite grann det.
Mats Larsson skriver i Expressen. Gör han bra.
Ja, det gör han bra.
Ja.
Ja.
Tackar vi för det också.
Ja, det ska vi väl göra.
Ja.
Det tycker jag vi kan göra.
Ja.
Vad har vi mer gjort då på sistone? Vad har hänt i veckan? Vad är det vi vill prata om? Jo, ja. Alltså, jag måste berätta om en sak som jag skrev om i... Jag har ju min den här dagboken, vet du, som du alltid får läsa. Korrläsa åt mig.
Mm.
Som går ut varje fredag.
Mm.
Äntligen fredag heter den. Det är inte så innovativt kanske, men det är på pricken skulle jag vilja säga. Det var en sak som jag snubblade över här i slutet av veckan som finns med i dagboken den här veckan. Om ni vill ha den förresten så kan ni gå in på fokus.se och så kan ni skriva upp er där på att få det som ett mejl varje fredag, så slipper ni hålla på och leta efter på sidan. Men det var en parentes. Det jag skulle säga var att AFA, antifascistisk aktion, de anordnar nu bussresa ner till Malmö för att man ska kunna protestera mot att Israel är med i Melodifestivalen.
Mm.
Och det...
Eurovision.
Ja, och det är ju lite kul. De säljer den här då via heter det Sellify, vad fan det heter, som är en sån här e-handelssajt. Jag tror ägaren är en tysk som bor i Kanada som är god för 6,5 miljarder dollar.
Mm.
Så det är ett fint samarbete där mellan dollarmiljardärer och svenska anarkister. Men det roliga är ordningsregler.
Men vad kostar det att komma med?
150 spänn, tror jag, tur och retur.
Ja.
Det roliga är ordningsreglerna. För att dels så är det en åldersgräns då. Så att ingen får överhuvudtaget komma bussen om de är under 18. Om de inte har målsman med sig. Man måste nu måste anarkisterna få lapp från mamma för att man ska demonstrera.
Mm.
Och sen så är det väldigt tydligt att man får inte ha med sig alkohol eller andra droger. Och ingen pyroteknik på bussen.
Nej.
Det är väldigt väldigt ordning på de här anarkisterna. Så det är striktare regler än vad vi har när vi har middag hemma till och med. Man känner sig riktigt bohemisk i jämförelse, måste jag säga.
Ja, det känns skönt va?
Ja, jag tycker det där ska... Ja. Men jag tror att hela den där... Man kan skoja om det här, det gjorde jag just. Men jag tror att hela Melodifestivals härket där nere, det kommer att bli ett helsike, tror jag. Det tror jag.
Ja, jag har också en känsla av det. Jag hörde någon polis som yttrade sig på någon reel, höll jag på att säga. Det var väl något filmat inslag. Han sa att de hade förberett sig i 6 månader.
Ja.
Men jag vet inte. Jag tänker på den här spottaren i Malmö som spottar på 2 israeliska journalister. Och tydligen, det var nämligen så här att Mårten Schultz i Svenska Dagbladet som skriver om juridik. Han påpekade att om poliser blir spottade på i tjänsten så har de rätt till skadestånd.
Ja.
Och då frågade jag på för detta Twitter, numera X, om det också gäller journalister som kommer till Sverige, om de blir spottade på. Och då fick jag veta av honom att ifall...
Det är grannhunden som skäller om ni har
det. Ja, det är inte jag. Nej. Om spottloskan missade... Så har man inte rätt till någon ersättning i tjänsten. Men om... Så att det... Jag vet... Alltså ibland...
Juridik
så känner jag,
intressant.
Ja, intressant. Det är liksom bara förnamnet. Men hur... Vilken beredskap finns det i Malmö att ta hand om spottaren till exempel? Som ju faktiskt är en kille som på film har utmärkt sig genom att attackera 2...
Han är inte svår att identifiera.
Nej.
Det som Peter Wemblad i Svenskan skrev här om sisten så var ju också intressant. Han påpekade att det kommer ju vara mycket privat säkerhet inblandad. Alltså för att man ska kunna få det här att funka så kommer det vara en väldig massa ordningsvakter och sådär.
Mm.
Men han påpekade ju då att det här bolaget som står för det där mestadels där nere. De har ju stora problem med att många av deras ordningsvakter har ju haft väldigt anti-israeliska, till och med antisemitiska där vittnats mycket om att det finns sådana drag hos dem. Mm. Vilket är inte så konstigt, de är väl lokalrekryterade om man vet hur det ser ut i Malmö.
Mm.
Så det där kommer ju bli ytterligare ett problem. Alltså inte bara potentialen av att det kommer dit väldigt många människor som vill ställa till problem. Ställa till en jävla oreda, utan även de som ska se till att det inte blir oreda är inte att lita på allt.
Jag brukar tycka att det är så kul att tänka ut praktiska lösningar på sånt där. Det skulle ju en sån lösning, om man känner att man måste övervaka de som man har anställt, det är ju att alla måste ha en huvudkamera.
Mm.
Då kan man ju höra vad de säger och man kan följa vad de gör.
Jo, det är ju bra i efterhand, men det är inte säkert på att det gör stor skillnad i stunden. Det ska ändå bli intressant att se hur den här blandningen av alltså när islamister och hbtq-människor ska på något sätt
enas.
Ja, det tycker jag är en intressant kombination.
Ja, det är faktiskt, det för över till en film som jag just sett, en dokumentärfilm som SVT faktiskt inte har lust att visa, fast de har varit med och finansierat den tillsammans med Filminstitutet och Film i Väst, som heter Watching the Moon at Midnight, där André Glucksmann intervjuas i en dokumentär och han försöker göra begripligt hur det kommer sig att människor som till exempel HBTQ i samhällets medlemmar kan ställa sig och sajda med
Hamas
till exempel. Och då säger han att den europeiska vänstern har genomgått en väldigt stor trauma genom att det visade sig att arbetarna som man skulle bygga revolutionen på var inte så särskilt revolutionära.
Nej.
Så nu så letar man en ny undergrupp som är förtryckt.
Ja,
och då kan man tycka att det är muslimerna och de är förtryckta av judar och de är förtryckta av väst och Amerika, den stora satan och allt det här.
Ja.
Och då satsar man på att man som ett vänsterprojekt försöker stödja dem för att de ska bli de nya revolutionärerna. Ja, det är en väldigt intressant film. Den är gjord av Joanna Hellander och Bo Persson, och den har vi inte fått se nu, men jag tycker det är faktiskt första gången jag fått en begriplig liksom förklaring till hur kan den här missmatchningen.
Ja, och det är väl det hela den här postkoloniala teorin går ut på. Det är ju liksom marxism när man inte kan lita på arbetarklassen längre.
Ja.
Jag tänker på den gamla sketchen med Kjell Arlinge och Janne Forsell. Mm. När de ska knacka på och sälja tidningen Röd Knogkultur. Och knacka på hos någon arbetare som inte är särskilt intresserad. Så här, åh fan, vadå? Alltså, den kapitalistiska hydran, slemdrypande tentaklen. Så här, åh fan, ja, förmannen på jobbet, han är full ibland kanske. Men han är ingen kapitalistisk hydra. Så. Och det slutar ju med att den här försäljaren blir så upprörd över arbetarklassens oförmåga att göra revolution. Mm. Det ligger...
Ja, men det,
och, alltså, det gjorde han på 70-talet.
Ja, men det här är vad Glucksmann säger. Ja. Det här är vänsterns... trauma, vänsters besvikelse. Nu letar man med ljus och lykta efter nästa.
Det låter sannolikt.
Jag tycker det också. Ja, filmmakarna var så alltså Joanna Hellander och Bo Persson.
Ja, just det. Men tror du att vi kommer att få se den här SVT eller någon annanstans? Eller?
Det har varit en hel del skriverier om det. I Access har det varit och det har även varit i andra tidningar.
Vad heter den igen?
Filmen? Den heter Watching the Moon at Midnight.
Just det. Det är en bra titel. Ja, även om man inte riktigt förstår vad den handlar om. Men det är en vacker titel.
Ja, det är vacker.
Du, alltså, jag har ett samtal snart så jag måste faktiskt...
Oj då. Du tycker inte att det här är ett samtal?
Jo, fast jag var riktigt så jag menade. Vi har ett planerat samtal i telefonen.
Jag förstår. Men du, jag tycker så här...
Mm.
We call it a day.
Ska vi göra det?
Tack så mycket.
Ja.
Vi återkommer.
Ja, det gör vi definitivt.
Ja. Tack vi har för att ni lyssnar och ni får gärna tipsa era bästa kompisar.
Ja, eller värsta ovänner.
Eller ovännerna.
Det går bra det också.
Både. Ja.
Hej, hej.
Hej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.